Hej, jag heter Frida för er som inte känner mig. Och jag heter Frida för er som känner mig också faktiskt. Ha. Jag jobbar just nu som SFI-lärare. Så jag tänkte vi kör en liten, så som jag börjar gudstjänsterna där. Hur mår ni? Ja, de flesta mår bra ändå. Bra. Har ni sovit bra i natt? Ja, så där. Det är fint. Då vet jag hur ni mår. Jag mår bra. Jag har sovit bra i natt. Det brukar alltid vara någon av eleverna som frågar. Och hur mår du, Frida? Ja. Temat denna söndag enligt kyrkoåret är Sänd mig. Och jag tänker, vi hoppar in i texten på en gång. Markus kapitel 3, vers 7-19 ska vi läsa, så det är ganska långt. Men ni kan följa med här på skärmen. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika. Och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12. Simon, som han gav namnet Petrus. Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges. Det betyder åskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon Ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Jesus är först vid vattnet och botar många sjuka. Och sen står det om när han utväljer de 12 apostlarna bland lärjungarna. Här står det direkt efter varandra, som att händelserna sker i direkt följd. I Lukas evangelium står det att Jesus är uppe hela natten och ber, och sedan väljer han de 12. Och det kan man ju tänka sig att det var nog så det hände här också, men Markus skriver det lite snabbare, sitt evangelium. En intressant grej med Markus evangeliet är att apostlarna allra oftast beskrivs i ofördelaktigt ljus, kan man säga. Man märker det ju i de andra evangelierna också, men Markus evangeliet är lite extra fokus på det negativa kanske. De missuppfattar Jesus, vem han är, vad han menar. De förstår inte liknelserna. Jesus säger att de har hårda hjärtan. De tävlar med varandra om vem som är störst. Någon av dem förnekar Jesus, eller flera. Och sen har vi ju Judas som förråder, men det är ett kapitel för sig. Man kan undra, varför valde Jesus just de 12? Det här var de första 12 som skulle nå fler, som sen ska predika. Och som de sen ska nå fler. Så det här var liksom de första 12. Varför valde Jesus dem? Det var inte för deras meritlista direkt. Det vet vi. De flesta var enkla fiskare. Vanligt folk. Någon hade jobbat med romarna under ockupationsmakten samlat in skatt och roffat åt sig en del, kan man tänka sig. Någon var med i en nästintill terroristgrupp kanske. Våldsam rebellgrupp. Simon Zeloten. En anledning till att Markus beskriver lärjungarna på det här viset är nog bland annat för att läsarna slash åhörarna ska känna igen sig, ska känna uppmuntran. Så känner åtminstone jag. Guds råd, nåd räckte för dem. Och de blev kallade. Då räcker kanske Guds nåd för mig också. Och jag kan bli kallad och sänd. Men man kan ändå fundera. Vad konfererade Jesus och fadern om den där natten? När han bad om vilka 12 han skulle välja ut. Vad var kriterierna? Och vi återkommer till det. En annan intressant sak med den här texten. Jag vet inte om ni tänkte på den. Att Jesus säger till de onda andarna att tiga. När de proklamerar att du är Guds son. Det stod där i vers 11-12. Så han säger till dem tig. Om att jag är Guds son. Strax därefter utväljer han apostlarna. För att de ska sändas att predika budskapet att han är Guds son. En tydlig kontrast. Vi har ett budskap. Ni ska inte framföra det, men ni ska göra det. Varför? Det här är också typiskt i Markus evangeliet. Jesus säger gång på gång till olika människor som blir helade att de inte ska berätta om det. Och han säger till de onda andarna att de ska tiga om vem han är. Att han säger till de onda andarna är kanske inte så svårt att förstå. För det de säger sägs ju inte med god avsikt. Men de som har blivit helade från en livslång sjukdom, varför ska de vara tysta? Hur skulle de kunna låta bli att berätta för allt och alla? Och det kan man ana här i texten också. Vers 10 så stod det. Alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Och vers 20, precis efter den här texten, så står det. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. Han var för populär helt enkelt. Och det är den här avvägningen hela tiden i Markus evangeliet. Berätta inte. Predika. Berätta inte. Gå ut och hela bota sjuka. Jesus ville att de goda nyheterna skulle nå alla. Skulle nå många, många. Risken, om man nu ser det som en risk, var att det blev sjukstuga hela dagarna. Och detta är någonting Jesus uppenbarligen ville göra. Han ville bota. Men inte bara. Budskapet skulle fram. När jag läste texten i Markus evangeliet i en sån här, där man kan se grekiska texten och svenska texten samtidigt, så påmindes jag om detta fantastiska att Markus är skriven på halvbra grekiska. Detta är inte någonting jag kan avgöra, absolut inte. Det har jag läst mig till. Men jag påmindes om detta fantastiska med Jesus budskap, de goda nyheterna. Ända från början är det tänkt att det ska vara översättningsbart. Budskapet är det viktiga. Redan från första dagen var det tänkt att föras vidare. Inte med ett sånt här kalkeringspapper, om nu någon fortfarande vet hur det fungerar. Man lägger ett blått papper emellan sina ark och så skriver man. Och så blir det en exakt kopia. Det skulle vara med nya ord, på nya språk, till fler människor, nya människor. Grekiska var inte Markus modersmål. Han talade högst troligtvis var det arameiska. Vilket man kan se på hans grekiska, för han gör lite såna här svängelska uttryck, fast mellan arameiska och grekiska. Han skrev på grekiska för att det var dåtidens engelska, om ni förstår. Han ville att fler skulle kunna läsa och förstå. En av texterna i kyrkåret denna söndag är från Romarbrevet 16, och jag ska inte läsa den. Men det är när Paulus radar upp hälsningar till den ena efter den andra. Och det kan man ju undra, varför tog de med det i Bibeln? Men det är så fantastiskt uppmuntrande läsning. När Paulus hälsar till vår syster Febe som varit en hjälp till många. Priska och Aquila som har vågat sina liv för mig. Älskade broder Epenetus, Rufus. Rufus mor som är en mor också för mig. Han liksom känner dem. Budskapet är tänkt att gå från människa till människa. Inte någon teoretisk kunskap. Markus, han sägs ju ha varit lärjunge till Petrus. Och Petrus blev sänd av Jesus. Och nu Markus skriver ett evangelium till dig och mig. Du och jag tror för att någon innan har berättat för oss. Och någon innan det har berättat för den. Och så vidare. Ända upp till apostlarnas tid. Någon har lett oss in i lärjungaskap. Och du och jag är sända att göra detsamma. I Johannes 13:20 säger Jesus: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Säg att du har fått ett nytt jobb på ABK. Just denna dag är det lägenhetsvisning och du står där med dina papper i högsta hugg och ska visa denna fina lägenhet. Och du berättar begeistrat för en av besökarna om alla fördelar. En stor ny femma. Oh, det finns hiss. Mm. Två balkonger, min sann. Både morgonsol och kvällssol. Högt i tak. Väl isolerat. Tvättstuga i lägenheten. Finns det i någon ABK-lägenhet? Bra hyra dessutom. Endast 15 000. 10 000. Sen kommer samma besökare och ska skriva under kontraktet och ska bli ny hyresgäst. Och du skriver glatt under Andreas Boström. Nej, nej, så var det ju inte. Det är ju ABK det ska stå. Det är ju ABK som ska stå på kontraktet. Det är ju inte du som hyr ut. Möjligtvis om det står Andreas Boström och jättestort ABK. Jag vet inte. Men vi är Guds sändebud. Det är hans lägenhet. Det är han som har fixat hissen. Inte jag. Han står på kontraktet. Det är hans budskap. Det är han som har fixat de bra, välisolerade väggarna. Det är hans budskap som lyser igenom. Och vi står inte själva i detta. Vi är sändebud. Vi läser Jeremia kapitel 1, vers 4-10. Jeremia var profet 600 före Kristus. Och vi ska inte prata så mycket om själva Jeremia, utan det här är när han blir kallad. Så säger han så här: Herrens ord kom till mig. Han sa: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade: o, Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sa Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Är det inte fantastiskt hur många i Bibeln som säger: nej, jag är för ung, jag är för gammal, jag kan inte tala, skicka min bror, jag vågar inte, de kommer inte lyssna på mig. Kanske lite så vi känner också. Och Guds svar är oftast alltid: var inte rädd, jag går med dig och jag lägger orden i din mun. Matteus 10:19-20 så står det: när man utlämnar er så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Det är Guds budskap vid hans sändebud. Johannes 20:21 så står det: som fadern har sänt mig sänder jag er. Vad innebär detta att vara sänd så som Jesus var sänd av fadern? Ja, vi ska framföra de glada nyheterna. Att Gud älskar oss och har dött för oss. Eller hur? Men hur? Det finns många böcker skrivna om vad mission är och hur den ska bedrivas. Är det evangelisation som är grejen? Fokus på ordet. Fokus på livet efter döden. Är det det sociala? Fokus på att Guds rike ska förverkligas på jorden. Är det frälsningsarméns devis? Soup, soap, then salvation. Man måste få tvål, soppa och sen kan vi ta hand om frälsningen. Är det icke-våld som är vårt fokus? Det kan ni fundera på. Och funderar ni på de frågorna så kan jag rekommendera några böcker. Men jag kommer inte gå in i detalj på det. Att vara sänd som Jesus var sänd måste förstås i ljuset av treenigheten. Det är fokus. Jesus säger så här: som fadern har sänt mig sänder jag er. Ta emot den helige ande. Och så blåser han. Fadern, sonen, vi, helige ande. Fadern och sonen och anden, då vet vi att de är i en ständig utgivande kärlek till varandra. Det är liksom, det är så vi förstår Gud. Han är kärlek. Markus predikade för några veckor sedan att vi bjuds in i den relationen mellan fadern, sonen och den helige ande. Och vi i kyrkan bjuds in i Guds utgivande kärlek för världen. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jag har en bok hemma av Andrew Kirk som heter Vad är mission? Översatt till svenska. Vad är mission? Som beskriver mission eller sändandet så fint. Och citat Andrew Kirk: med andra ord, Gud är allt genom mission. Att sända och att bli sänd tillhör själva kärnan i hans väsen. Ty kärleken beräknar inte kostnaden för att nå sitt mål. Ingen faller utanför Guds famn. Kärleken framhärdar även om den möter motstånd, blir avvisad och förvrängs. Kärleken är centrifugal. Den strävar alltid utåt från sitt centrum. Gud är alltid genom mission att sända och att bli sänd tillhör själva kärnan i hans väsen. När jag förberedde den här predikan så var det som att Gud påminde att Frida, glöm inte, kärleken är poängen. Kärleken är kärnan. Okej. Jag ska inte missa det. Om vi kommer tillbaka till när Jesus valde de 12. Vi funderade på vad kriterierna kan tänkas vara. När Jesus valde de första 12 som sedan skulle sprida vidare. Och jag går in för avrundning här. Jag tror man får lite svar om man tittar på Johannes 21. Efter att Jesus återuppstått så möter Jesus Petrus på stranden. De har just ätit lite fisk. Och vi vet ju inte exakt vilka ord som sägs mellan Jesus och Petrus. Men det som står nedskrivet är inte en utskällning om varför Petrus, varför förnekade du mig när jag skulle dö. Nej, utan det är det här som står. Johannes 21. Jesus frågar Petrus om han älskar honom. Om Petrus älskar Jesus. Johannes 21, vers 17 och framåt. 17-19. För tredje gången frågade han Jesus. Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Älskar du mig? Har du mig kär? Det är prio. Utan kärleken blir det inget budskap värt att lyssna på. Utan kärlek kan vi lika gärna vara tysta. Och här. Jesus visste vad som väntade Petrus. Att han skulle torteras och dö för sin tron. Vilket Jesus pratar om här. Han visste att det skulle krävas allt av Petrus. Och sen säger han, följ mig. Hans fråga är, vad krävs av Petrus och vad krävs av dig och mig? Och det jag anar att Jesus frågar efter är, älskar du mig? Och älskar du världen? Och är du beredd på att det kommer kosta? Jag tror det var det. När han var uppe den där natten och bad, så var det inte så här, vad har de för meritlista? Utan, älskar de mig och kommer det hålla hela vägen? Är de beredda på att det kommer kosta? Amen.